Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej allihop! Välkomna till avsnitt 191.
Jajamensan, hejsan.
Du, jag går hårt ut idag.
Okay.
Och ställer en fråga till dig. Ja. Känner du igen den här känslan när man är ihop med någon så här att hjälp, ska jag aldrig få kyssa någon annan i hela mitt liv? Ska jag aldrig få ligga med någon annan? Ska jag aldrig få hångla med någon och så vidare? Den tanken är ju lite outhärdlig.
Mm.
Ser inte ut så där. Vi är inte färdiga. Den tanken är lite outhärdlig, kanske på samma sätt som det också är outhärdligt att tänka sig, ska jag ha det här jobbet hela mitt liv? Ska jag ha den här, allting som man drar ut för långt blir ju lite outhärdligt om det inte är en idyll.
Ja.
Men även den kanske blir outhärdlig, för man vill ändra. Nu kommer frågan till dig.
Ja.
Och då måste du svara ärligt. Ibland måste jag säga så till dig, för eftersom du är, du,
eftersom jag är en oärlig
efter
människa.
Du reflexar med att plisa. Ja. Står du ut med tanken på att aldrig kyssa någon annan?
Ja, det gör jag.
Jag ser förbehållet komma.
Nej, det finns inget förbehåll. Utan jag tror bara att jag har hittat en bra försvarsmekanism eller liksom ett bra försvarstal inför
det
här.
Lär oss detta.
Mm. Jo, och jag förstår. Jag förstår verkligen känslan. Jag har känt den många gånger och jag vet precis vad det är för någonting. Men jag har på något sätt tänkt det som att, och det här kanske bara är mitt sätt att liksom härda ut då i så fall, att ja, men det är ju på samma sätt som att den tanken blir ju evig på något sätt. Det är så här, då kan man hålla på hur länge som helst och kyssa och hångla och ligga med liksom en miljard människor. Jag är ganska nöjd med det jag har, om du förstår. Jag orkar, eller så här, jag tycker inte att den här tanken trycker jag ner med och säger att ja, men det här är värt mer.
Det är en intellektuell process.
Absolut,
du gör där.
Ja. Ja. Jag säger inget annat heller.
Men det är ju, tankeexperimentet är ju ett just i tanken. Ja. Så du står ut med tanken då. Har du förut stått ut med tanken på att aldrig kyssa någon
Nej,
annan?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Jag har inte det. Och det har varit säkert ett skäl till också att jag har lämnat förhållanden väldigt mycket. Att jag vill se något annat, göra något annat.
Mm.
Säger du då?
Ja, jag är faktiskt enig. För först, det säger ju ingenting om hur det blir med kyssandet hit och dit. Men för första gången i mitt liv kan jag också tänka tanken att jag aldrig ska det med någon annan. Nu kommer det att hända både dig och mig.
Vet man inte.
Nej, men jag, för första gången, står jag ut med det.
Ja.
Jag vet inte vad det säger om, men
nej, det vet
är ungefär som
heller.
Att man kanske har kysst tillräckligt många i sitt liv, möjligen.
Ja, och att man också kanske att det är så att eftersom man har gjort det ganska många gånger så märker man att det är liksom inte det som är grejen, utan man ska leta efter något annat som förgyller ens liv.
Det låter fruktansvärt tråkigt, så det vill jag inte ens prata om. Nej. För att passion är ju jättehärligt, ja, naturligtvis.
Absolut, men man kan ju ha passion även om man kysser någon för 30-50 tusende gånger.
Verkligen.
Jag känner passion när jag kysser dig.
Det är jättebra. Ja. För att det handlar väl mycket om att man kanske... Ja, att man annars kanske inte är nöjd då. Nu
släpper vi det. Nu får du berätta istället vad vi ska prata om mer idag.
Ja, men vi har en lyssnare som nu när barnen har flyttat ut plötsligt lever i ett väldigt tyst förhållande med sin man. Alltså det blir pinsamt för att de är så tysta. Det där ska vi prata om. Du har frågor om allt från att fejka orgasm och typ ghosta på sms. De ska jag få svara på. Sen tar vi upp ett drastiskt exempel på när det är olika regler som gäller för barnen hos separerade föräldrar. Hur ska man tänka där? Jag tycker att du spårar ur totalt, då vill jag säga. Och sen så har du tips om en ny umgängesform och mycket mer såklart.
Ja.
Jag vill bara säga en sak först. Ibland så tänker jag att det är aldrig någon som tycker synd om mig.
Mm.
Jag ser på mina barn, de tycker nästan aldrig synd om mig. Och är det så att jag står i köket och storgråter, ja då får jag kanske en kram och en klapp och liksom lite tillbörlig. Sen är de helt... Alltså det är inte, de skulle aldrig tro att jag skulle bryta ihop.
Nej.
Och du kan nog tycka synd om mig om det är synd om mig, men du är ju inte en mästertröstare. Men det är inte det jag ska komma åt till. Jag vill bara säga så här.
Det här gick snabbt.
Ja, det måste sägas i sammanhanget.
Vi tar det kort. Jag är inte en mästertröstare.
Nej.
Nej, ja, visst.
Jag bad ju dig googla på hur man tröstar en gång.
Förlåt, fortsätt.
Ja, jo, då hittade jag ett ordspråk.
Ja.
Som det är Jane Austen som har sagt det.
Ja.
Hon skrev så här. Redan på 1700-talet skrev hon så här. Den som aldrig klagar väcker aldrig medlidande.
Exakt. Det var klokt.
Ja.
Och
klagar jag för lite för att jag... Alltså, nej, men det blir nej, men aldrig så för mig riktigt.
Nej, men så här. Jag tror att man... Jag gör det också. Det är inte många som tycker synd om mig. Det är väldigt få som tycker synd om mig också.
Ja, det kan jag tänka
därför att
mig.
Man bygger upp en... Det som folk ser dig som liksom... vad heter det? Du klarar dig själv. Du behöver ingen tröst, för du är rådig och du fixar allting själv liksom. Därför tror jag att det blir en krock om det skulle vara så att du verkligen skulle behöva tröst. Då kommer folk att känna, vänta, vad fan är det här för någonting? Det där stämmer inte. Eller så tänker man att ja, det där kommer hon klara av alldeles utmärkt själv. För att man är så van att du gör det liksom.
Ja, men jag tänker också så här, jag tänker på vid separationen så tyckte nog barnen synd om min exman men inte om mig. Det tror jag var deras reflex.
Ja.
Och det var också korrekt på sätt och vis, för det var mer synd om honom än om mig. Men nu börjar jag tänka så här, kan det också vara så här att jag är ju väldigt ofta förbannad till exempel.
Ja.
Alltså att det är så jag kanaliserar saker. Jag blir arg för orättvisor och grejer. Det är inte så att jag grinar över dem och... Ja, det händer också i och för sig.
Ja, det är väl en del i det kan jag tänka. Men jag skulle inte säga att det är därför, att det är just därför. Utan jag tror att man ser dig som en person som just klarar sig själv. Man behöver inte hjälpa dig och heller inte trösta dig.
Men det är också
då.
För att jag inte... Alltså om jag grät så skulle det vara människor som tröstade mig.
Ja, jo.
Men det är ju för att man inte visar sig svag då kanske. Precis. Eller inte är svag.
Nej, inte är svag och inte behöver det där egentligen. Däremot så är det ju just de där få tillfällena när man kanske skulle behöva omtänksamhet. Eller, de får man inte då. Det kanske är priset.
Jag skulle säga att jag får det.
Ja, det är gratis.
Nej, inte av dig då, man kanske.
Nej,
faktiskt inte.
Jag är ingen mästertröstare, som sagt.
Det är du verkligen inte. Du har ju faktiskt en lucka där. Alltså en riktigt intressant psykologisk lucka.
Det är bara du som tycker.
Nej, det är det inte.
Många har sagt om mig.
Han är
en mästertröstare.
Du är helt fel ute. Ja, nog om det.
Mm. Jag har några frågor till dig. Några samvetsfrågor som jag tänkte ställa. Ja, du kommer att märka vad det handlar om. Det handlar om moral och etik.
Oh, vad spännande.
Ja, men så här. Kan det vara befogat eller är det okej att medvetet strunta i att svara på mess eller samtal om man är sur på partnern? Att säga bara, nej, jag tänker inte svara.
Ja.
För att, om det är något viktigt då?
Nej, men då, det läser man väl först och så ser man om det var viktigt eller inte. Ja. Eller om det bara var ytterligare en uppkäftig replik.
Ja, men det är okej att liksom så här frysa ut eller straffa för att man är sur.
Nej, men det är ungefär som att säga, är det okej att gå ut ur ett rum?
Mm. Är det det?
Ja, det kan jag väl tycka om det är befogat. Det beror ju på vem man har i rummet. Liksom. Mm. Jag kan ju inte säga nej, det får man aldrig göra i alla fall.
Mm. Nej, men jag tänker så här, man kan ju säga nej, men man ska man ska svara och man ska stanna i rummet.
Ja, då får du säga det. Okay, jag säger inte nej, det.
Mm. Och på lite samma tema så här, är det befogat att om man har en dålig relation och man tycker att partnern beter sig som ett jävla svin, är det okej att börja ta kontakt med gamla flörtar då?
Det är ju förståeligt att man gör det. Man skulle ju önska att man istället gjorde slut om man levde i ett dåligt förhållande med en partner som är taskig. Vem är jag att döma, tänker jag. Jag kan inte riktigt döma. Jag kan inte döma det heller.
Nej, det är okej. Det är tveksamt alltså.
Nej, men det finns ju ingenting bra med det. Alltså det kanske det gör förresten. Problemet här var ju mer att partnern är ett asshole. Så då, och att man då kanske söker upp, låt säga att han är en riktigt asshole. Att man då söker uppskattning eller mänsklig kontakt eller har lite trevligt med någon gammal flört. Det löser inga problem mer än kanske, det löser det problemet att någonting blir lite positivt i livet. Nej, jag kan inte döma det så hårt. Okay. Jag dömer den taskiga partnern hårdare. Ja.
Det här var uppvärmning, nu kommer den tunga frågan. Men på riktigt, så här, kan det vara befogat att stanna kvar hos en våldsam partner för barnens skull? För att man vet att liksom, ja, det skulle bli värre eller barnen kan råka illa ut?
Det är där min gräns går, vid barnen alltid. Om man har barn så är det alltid dens främsta ansvar. Så att... Nu, du sa det på två olika vis. Ja. Att man liksom ska lämna en partner om man har barn, en våldsam partner om man har barn, ja. Men sen sa du också en annan sak, att man är rädd att det ska bli värre.
Precis, att det är befogat att stanna kvar liksom, för att man...
Ja, jag hörde. Ja. för att det skulle bli värre. Alltså befogat, ja, om det på riktigt skulle bli värre för barnen, då är ju det ett skäl. Men det låter ju som ett... Det låter ju som att man glömmer att det måste finnas fler alternativ. Man måste gå till polisen. Man måste göra rätt saker. Man måste ur det där. Man kan inte tänka liksom att lösningen är att jag stannar. Lever man med en våldsam partner så har jag svårt att se att det bästa är att man stannar kvar. Åtminstone över tid. Det kan vara timingfrågor, men liksom så fort som möjligt bort bara.
Mm. Mm.
Sen kan jag också förstå den problematiken. Ja. Men det är det, man ska bara bort.
Ja.
Framförallt för barnens skull.
Ja, jag tycker ju precis som du att det finns andra alternativ. Det är inte stanna eller gå, utan det kan vara stanna. Men ta ju tur med problematiken och gå till polisen eller gå liksom, så försöka få en annan lösning på det än att man bara försvinner.
Hur menar du?
Nej, men att man, om man nu tänker sig att alternativet är att jag stannar kvar och låter saker och ting vara bara.
Mm.
Eller att jag tar barnen och går och skapar en situation där det kommer att bli värre. Så finns ju faktiskt alternativet att man just går till polisen.
Verkligen.
Eller går till,
det är så man ska göra med någon som är våldsam.
Eller
man
vård måste. Eller vad det är.
Ja, ja, det är brott som begås.
Ja, exakt.
Helt enkelt.
Precis. Ja. Mm. Bra, det var allvarligt. Nu blir det lite mjukare.
Mm-hmm.
Kan det vara befogat att fejka orgasm för att han inte ska bli sårad eller av något annat skäl?
Om vi stannar vid frågan, kan det vara befogat att fejka orgasm? Mm. Verkligen, det gör ju folk hela tiden.
Ja, men absolut, men det är inte säkert att det är befogat.
Vem skulle avgöra det då? Nu skulle ju jag få avgöra
ja,
det.
Ja, jag vet.
Ja, men det är ju befogat om man har en partner som man inte har bra sex med. Och det tar aldrig slut, för han försöker få en att få orgasm och lyckas inte. Ja, men då är det väl skönare att fejka så är det över.
Jo.
Det är ju därför man gör det. Unga människor gör ju också ofta det, som kanske har svårt att få orgasm och båda, framförallt hon då, och de båda lever kanske i en föreställning av att man ska få orgasm om han drar in och ut sin penis i hennes kropp. Vilket det funkar ju inte så. För de allra, allra flesta funkar inte så. Sex, nu kommer vi in på ett favoritämne. Men jag menar, sexakten är ju utformad. In och utan det är utformat för att han ska få orgasm. Och sen så beklagar man att hon har svårt att få orgasm. Mm. Det är som att jag skulle liksom pilla dig på pungen och sen beklaga att du inte får orgasm. Ja, men det är helt fel grepp.
Ja, absolut.
Det är liksom, jo. Det är så idiotiskt, så ja.
Ja.
Det, om man liksom inte, om man kanske har varit ihop länge och det blir sämre och sämre, ja, men då är det lika bra att bara fortsätta låtsas få orgasm. För det är liksom, nej.
Nej, jag menar så här. Det...
Och det helst ska man ju då helst inte vara ihop med en sån person. Nej. Men det kan man ju vilja vara ändå faktiskt.
Ja.
Och då för att åtminstone inte göra pinan längre än vad det är. Jag tycker inte heller att man ska ligga med någon som man inte vill ligga med. Men det kan hända att man vill det fastän man inte får orgasm.
Mm. Men alternativet är i så fall att inte fejka orgasm och säga, vet du vad, det här funkar inte.
Ja, man kanske, han kanske inte bryr sig, eller man tänder inte på honom på det viset. Ja, det vore väl bra, men,
ja, nej, men
så ser det inte riktigt
det
verkligheten ut.
Att man får ju inte orgasm för att man säger det, men att man säger så här, vet du vad, det här går inte. Jag vill avbryta nu, för jag är nöjd. Eller, du kommer inte, det går inte för mig. Det är liksom, antingen får vi pröva på ett annat sätt, eller så skiter vi det här. Istället för,
ja, och vad händer då tror du?
Ja, men då händer ju att man åtminstone inte behöver låtsas det där eller fejka någonting.
Ja, men då kommer han, ja, men det här och gumman, kommer han att säga då. Vi provar det här och gumman. Och han har fortfarande, han kanske inte har någon koll alls, uppenbarligen har han ju inte det liksom.
Nej.
Eller så är han lat,
ja,
och
men om
anser
hon säger,
att ett samlag är färdigt.
Håll inte på med det där in- och utandet, utan gör så här istället och visa.
Jo, men alla pallar inte att prata om sex. Framförallt inte om, om man liksom har låtsas bli tillfredsställd i 10 år, så ska man säga liksom.
Nej.
Det blir ju väldigt konstigt.
Nej, ja, absolut. Men jag menar, ja, okej, vi släpper den frågan. Det är befogat att fejka orgasm, tycker du?
Tyvärr kan det vara det.
Ja.
Mm. Det är som att låtsas att maten var god. Mm. Man riskerar att få samma rätt om och om igen då. Men ibland händer det så.
Ja, exakt. Precis, det är det som är faran. Att man inte får den goda, som du kommer få idag. Torsk med äggsås.
Tack.
Kan det vara befogat att ligga med någon annan när ens partner uttryckligen inte vill?
Ja, det kan det väl vara. Du menar uttrycken inte vill vad förresten?
Nej, men om ens partner säger så här, jag vill inte ha sex mer.
Nej, just det.
Jag vill att vi fortsätter det tillsammans, men jag vill inte ha sex.
Du kan ju väl att man kan säga att i så fall, då får man väl prata om att ha ett öppet förhållande. Liksom. Jag tycker
man vill man inte heller, men ens partner vill inte det heller.
Jag kan inte döma där heller, tycker jag.
Åtminstone vågar man inte prata om det, eller det blir jobbigt när man säger
just det. Om partnern inte vill ha sex men vill fortsätta vara ihop, om man själv älskar den personen, men man vill ha sex med någon, fast det är också tråkigt att inte kunna leva öppet. Det blir en försämring för en själv om man ska smyga med någonting. Jag skulle nog... Det kan absolut vara befogat, men jag skulle nog ändå säga, hörru du, säger du sådana villkor så säger jag så här.
Ja, och då kan man hamna i det och säga, nej, jag är ledsen, då kan vi inte fortsätta.
Precis.
Ja, det var 5 svåra frågor.
Du ska få tillbaka någon gång här snart.
Ja, spännande. Mm. Ja.
Vi tar ett lyssnarbrev.
Mm.
Det här kommer från en kvinna som är 49 år.
Yes.
Hon skriver så här, det är så tyst här hemma. Skriver hon.
Mm.
Vi är det där paret som på en charterresa sitter helt tysta med varandra på restaurangen. Det finns absolut inget att säga och det blir ganska outhärdligt. Vi har varit tillsammans i 22 år och nu när barnen har flyttat och jag och min man ska börja göra saker ensamma bara vi, då är det som om man famlar helt. Jag älskar min man, men allt känns väldigt tomt. Jag tror att vi båda tänker likadant, men ingen tar upp det. Finns något sätt att rå på den här saken? Har ni några råd?
Ja.
Inte helt ovanligt, tror jag.
Nej, det tror jag inte.
Framförallt när barnen flyttar sådär och så.
Ja, jag kan verkligen förstå det. Jag tycker det är en sak som man skulle vilja rota i först. Mm. Som jag tycker att hon skulle rota i först i så fall. Eller han, det var en hon kanske.
Hon skriver.
Ja, men, och det är, hur upplever han det här? Alltså om han kanske, ja, nej, jag tycker det är jätteskönt, det är fantastiskt och det är så härligt att kunna ha honom.
Hon skriver att hon tror att båda känner likadant.
Ja, ja just det, men det är steg säkert, ett i det här. Nej. Mm. Jag kan tänka mig att det är så, eller att han kanske inte reflekterar över det, men om man tar upp det så skulle han förstå och känna igen det. Men då tycker jag så här, att det där är, man kanske tycker om varandra, men man har, vad heter det, run out. Det har tagit slut på samtalsämnen på något sätt. Man hittar inte in i någonting.
Mm.
Och det kan ju bero på att man har liksom känner att man har stängt till en massa världar, och då måste man öppna upp något igen.
Säg hur du menar.
Jo, att man har så här, barnen, det har inte det jag pratar om. Vi, politik har vi pratat om, och allt är klart. Liksom.
Mm.
Då tror jag att man måste öppna upp nya världar. Alltså att man måste öppna upp nya ämnen. Och antingen gör, alltså, det låter löjligt, men så här, konversationskort kan funka väldigt bra. Så bara ta fram och plocka upp ett ämne. Vad tror du om det här? Eller, vi har ju haft en del såna här kunskapsmiddagar där vi bjuder in folk och så får man ta med sig ett ämne som man föreläser om i 5 minuter.
Men det är ju inte för att det skulle bli tyst annars.
Nej, jag vet. Nej, men det är ändå så att vi märker att när man gör det, när någon har med sig ett ämne, bara så här, ta något, vad som helst, liksom, så blir det ju ett samtal kring bordet.
Verkligen.
Ja, och det kan man göra i 2 personer också. Att så här, men vet du vad, vi gör så här, varje dag så läser vi varsin artikel i tidningen. Och så berättar vi det för den andra, så får vi se. Ibland kanske det.
Men hur ska den här... Jag tycker att det där är bra saker. Men här har vi ju ändå någonting liksom där det också verkar vara pinsamt att prata om, så att säga. Ge ett exempel på hur du... Låt säga att du var i ett förhållande, det är helt tyst. Ni båda tycker att det är pinsamt. Hur skulle du säga? För jag tror att det där är bra.
Ja.
Men tröskeln är ju ungefär som att säga du har inte fått orgasm på 10 år, kan vi göra på ett annat sätt. Ja. Hur ska hon säga det här? För det är där pinsamheten ligger.
Lite mindre känsligt tror jag det. Men jag tänker att den första frågan är ju så här, fan vet du vad? Kanske inte fan vet du vad. Man kan ju säga det på ett annat sätt. Men att jag tycker att... Det måste ju du också känna att det blir väldigt mycket tyst mellan oss. Inte en anklagelse, för det ligger ju hos båda två. Ja. Så här, det blir, jag tycker det är tråkigt. Det var ju roligare förr. Håller du med mig?
Då säger jag ja.
Ja.
Du kan du ha rätt i, gumman.
Tycker du, kan vi inte försöka göra någonting åt det? Jag har en jättebra idé. Och så börjar man med de här jättebra förslagen som jag hade nu.
Mm-hmm.
För det är det jag menar, att du måste hitta in i det, på att man faktiskt är överens, att båda två känner samma sak. För det kan ju vara så där att man inte ens vågar prata om att det är tyst.
Nej, jag vet, det tror jag är hemskt vanligt. För det blir som att erkänna ett nederlag, eller som att erkänna att jag tycker att den här stunden när vi äter middag är jättejobbig, och då kommer du att veta att jag tycker det nästa gång vi äter middag, och då blir det två som har det jättejobbigt liksom.
Just det.
Så det är någonting man måste bryta.
Ja, jag menar, det får absolut inte bli en anklagelse, för det ligger ju hos båda två, eller i samspelet. Utan så här...
Det kan ju vara så, jag vet inte hur det är i det här fallet, men det kan ju vara så att en försöker få fart på, på samtalet, och den andra liksom lite grann droppar det.
Mm.
Att den inte anstränger sig alls medan den ena gör det, och då är det ju kanske lätt att det blir en anklagelse, och då har man kanske också rätt att, eller man behöver inte komma som en anklagelse ändå, men säga att det här tycker inte jag är kul. Jag ska säga hur jag skulle göra.
Mm.
Jag skulle göra som du sa. Nej, men jag skulle nog mera också säga så här, vid något tillfälle när det inte är det tillfället, säga att vad annorlunda det har blivit sen barnen flyttade. Det är liksom som att vi får så mycket tid, och jag skulle nog vilja lära känna dig mer nu igen. Kan vi inte göra så att vi liksom till varje middag tar med oss ett ämne, ungefär så där. Att man gör det liksom som att det här är av nyfikenhet, inte för att råda bot på en dålig situation, för det är då det blir så pinsamt, utan att man säger liksom, ja, som du säger, att man tar med en, att man berättar om en artikel man har läst, eller som vi gjorde också när vi var ett gäng ute. Men det är ju mer som en sällskapslek när man ska äta middag varje kväll. Det är något väldigt roligt att var och en får ta med sig ett ämne som det här vill jag prata om ikväll.
Ja.
Och då kan det bli allt ifrån liksom dåliga föräldrar eller liksom föräldraskap. Någon hade kulturell appropriering.
Ja.
Jag vill prata om hur känns det när man är kär. Alltså förstår du? För att, liksom, att man får bara välja någonting.
Ja. Ja, därför att, men det, precis, men det gäller ju verkligen att båda två vill försöka det här.
Ja, precis.
För det är klart att det finns en blygsel inför varandra på ett
precis.
Sätt.
Precis, det är det blir.
Ja, för jag tror att det finns liksom 2 olika situationer. Den ena är när man just har man har tappat, man har uttömt alla samtalsämnen och man är liksom så här, man vet inte var man ska börja någonstans. Och då kan man göra det här. Men sen finns ju den andra varianten, när man igen, när tystnaden kommer sig av att man bara är jävligt trötta på varandra. Eller ännu trött på den. Liksom att man känner så här, nej, jag orkar inte, jag vill inte, jag vill inte höra mer.
Och då,
Och då är det ju någonting annat, för då måste man ta itu med det problemet man har.
Ja.
Då spelar det ingen roll hur många artiklar man läser, hur många konversionskort man plockar fram, därför att det kommer alltid ta slut, det kommer ta död på det.
Men får jag fråga, varför tar det slut? Varför tar ämnena slut? Är det då för att man lever så händelselösa liv liksom?
Ja, kanske för att man har sån stor insyn i varandras liv att man inte liksom, jag vet precis vad du gör, jag vet precis vad som händer.
Eller för lite insyn, för att jag menar om du börjar berätta om Nisse på ditt jobb som har sagt si och så, då kan jag ändå nästa dag fråga, hur var det nu då? Alltså att man måste få igång det, för att varje sak som sägs kan också öppna för följdfrågor och liksom skapa intresse.
Ja.
Det kanske också så här att vissa människor kanske är mindre lagda åt att vara intresserade av känsloliv. Det har ju så att säga ingenting särskilt hänt utåt sett, men det kan ha varit en väldigt känslosam dag för en ändå, men att det inte liksom är ett samtalsämne.
Nej. Alltså, och sen kan det också vara det att man faktiskt har helt olika intressenområden. Jag vill prata om senaste allsvenska omgången som du är totalt ointresserad av, och du vill prata om relationer.
Precis.
Men, och det är ju ett problem, men egentligen så tror jag att det finns vägar genom det också. Genom att liksom börja intressera sig för ömsesidigt om varandras ämnen. För det är inte omöjligt.
Vad sa du, att man ska
börja ömsesidigt börja intressera sig för varandras ämnen?
Ja, det tror inte jag på.
Ja, jag vet inte.
Ja, men låt säga att du ville prata om fotboll. Mm. Aldrig att jag skulle vilja det.
Då kanske det är en dålig match. Dålig matchning mellan oss, då kanske man också.
Jo, det är det också som många upptäcker när barnen har flyttat, att vi har ingenting gemensamt längre. Nej. Det är ju ett vanligt skede att skiljas.
Ja, absolut.
Att där finns ingenting som håller oss samman längre. Man har vuxit isär och det har inte riktigt synts, för att man har haft sina sysslor att luta sig mot, sina roller. Nej, men gör ett försök. Allting är lättare också om man börjar på fyllan. Ursäkta att jag säger det. Men efter ett glas vin blir sånt här lättare att säga.
Marit Danielsson råder folk att dricka alkohol.
Det gjorde jag inte. Jag vill inte göra det, för jag är livrädd för alkohol egentligen. Men man kan ändå kanske liksom säga att fasiken, jag vill lära känna dig. Att det kan bli lättare att komma över tröskeln. Ja. Jag vill lära känna dig på nytt nu. Det är så länge sedan vi pratade. Kan vi inte göra så här liksom? Ja, jag tycker det här är intressant. Lycka till, säger vi verkligen.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vill ni lyssna på eller läsa det vi har skrivit, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika form på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Jag läste en grej på ett av forumen som handlar om skilsmässa.
Mm.
Där jag blev lite så här, ja, hur sjutton skulle jag göra? Och jag blev lite, jag är fortfarande så här, jag tycker det var svårt. Och jag ska berätta ungefär vad det var då. Det var en kvinna, hon var kanske mellan 25 och 30. Hon hade gift sig tidigare med en man som var muslim.
Mm.
Gått in i ett muslimskt äktenskap och liksom med allt vad det innebär i fråga om hur levnadsregler och förhållningsregler och sånt där. Och sagt, ja, men jag vill leva i det här. Så hade de fått ett barn, men nu separerat.
Ja.
Och jag tror att barnet var, det var liksom inget spädbarn, utan det var i alla fall mellan 5 och 10 eller något sånt där, jag vet inte. Och då så sa hon så här, nu har jag ju lämnat det där. Och för mig
gäller
förhållandet och lämnat liksom det muslimska livet.
Okay.
Så här, nu tycker jag, för mig, jag vill att mitt barn ska äta kött under... Ja, både fläskkött och allt möjligt, och det behöver inte vara halal slaktat och alla liksom regler som muslimer har ville hon strunta i. Men mannen är ju så här, nej, det där är min son, han är muslim och han måste förhålla sig till det där. Förstår du?
Ja.
Hur gör man i ett sånt läge? Jag tycker inte att det var helt solklart. För jag kan förstå honom också så här, det är ju mitt barn, han vi har kommit överens om att det ska vara på det här sättet. Eller vårt barn, och han är muslim.
Jag tycker inte att det är så svårt. Jag förstår att det är svårt i praktiken.
Ja.
Men om vi nu förhåller oss till teorin, vilket är härligt.
Ja. Ja.
Alltså, pappan var muslim. Mamman är inte muslim. Då får väl pappan laga den. Har de det? Hur bor barnet?
Men barnet bor växelvis mellan de här. Så
då
det
får väl pappan,
vecka.
Ja. Pappan laga sin mat som är rätt för honom. Och mamman lagar det som är rätt för henne.
Fast det är ju barnet är ju muslim. För barnet är det fel att äta.
Jag skulle...
Enligt pappan?
Ja, enligt pappan.
Ja,
du måste ju komma ihåg att det är enligt pappan.
Ja, visst, absolut.
Enligt mamman är det ju rätt.
Absolut, men det jag menar är... Så
här, barnet har kanske vid den här åldern inte en religiös övertygelse, utan har bara vuxit upp i någonting. Pappan tycker så där, mamman tycker så. Låt dem då laga sin mat, så får barnet sen välja självt när det är så pass stort så att det kan välja.
Så kan jag ju också tänka om det hade rört sig om en massa andra saker. Men när det handlar om de här, det behöver inte vara muslim, det kan ju vara judiska traditioner eller kristna eller vad som helst. Liksom. Det kan vara vad du vill. Att för den här pappan så är ju barnet inte bara muslim när barnet är hemma hos honom.
Jag fattar.
Den är muslim hela tiden. Men och det är fel, det är en synd och det är liksom ett brott.
Jag förstår det. Men vad ska han göra när han nu har gift sig med en svensk kvinna som inte är muslim?
Han var också svensk.
Okej.
Okay. Mm.
Men han har i alla fall gift sig med en icke-muslim då?
Ja, men hon var ju med på det. Hon liksom gick in i ett muslimskt äktenskap.
Ja, men... Ja, jag antar att vi skulle kunna översätta det här till massor av andra exempel. Jag förstår att det blir ett problem, men jag tycker inte att varken han eller hon har rätt att bestämma hur man utövar sitt moderskap respektive sitt faderskap. Där går gränsen.
Mm. Ja, för mig är det
så
inte,
länge det inte är någonting som är skadligt för barnet, och det är det ju inte rent vetenskapligt sett att så... Sen får barnet välja självt när det blir så pass stort. Barnet kanske vill konfirmera sig en kristen.
Absolut.
Eller vill bli punkare och skita i alltihopa.
Ja. Ja. Jo, absolut. Jag vet. Jag kan ju tycka, för min del, så jag vill ju att det ska vara på det sättet att mina barn ska växa upp och så ska de få välja själva sen. Men jag kan ju förstå också om jag hade varit... Många av mina vänner, jag är ju muslimska vänner, men jag hade ganska många judiska vänner när jag växte upp.
Mm.
Där, när vi var hemma hos dem så var det så här, köpte man pizza så absolut, du får inte komma in liksom, skinka i det här huset. Det bara är så, liksom, det är bestämt. Och det jag menar som om något av de här barnen då plötsligt hade skilt sig och hamnat i en familj där mamman sa så här, nej, men nu är det fritt fram med burkskinka och... liksom köttfärssås på bland alltså så här, hur, det är ju liksom en religiös övertygelse, en tradition som man har sagt att det är inte helt
men du
enkelt.
Blandar ihop
vad?
Ja, men är det barn eller är det vuxna du pratar om med pizzan?
det barn, nej man bara säger att deras tradition var ju så övertygad om att det var fel. Det var liksom ett brott att äta skinka.
Alltså det är inte, men så här är det ju. Alltså det är ju ingen som invänder emot att religionen har föreställningar. Det har den ju.
Ja.
Men nu var vi i en konkret fråga här. Där det har uppstått en svår situation.
Ja.
Och nu svar, alltså det, om du tänker, skulle, om jag skulle svara så här. Jo, men mannen har rätt att bestämma. Han är muslim. Så han har rätt att bestämma här nu över att den kvinnan som vill leva enligt svenska traditioner. Han har rätt att bestämma över henne att hon inte ska servera fläsk. Det blir också helt galet.
Mm, men du säger att hon har rätt att bestämma över barnet att det ska få liksom.
Men han berättar, det är det här man måste ta in. Barnet är båda föräldrarnas.
Ja, exakt.
Lika mycket båda föräldrarnas. Ja. Och om de nu skiljer sig, då har hon rätt, tycker jag. Det här är en ganska stark sak som har stor påverkan i det här fallet, verkar det som. Hon måste ju kunna få servera den mat hon vill till barnet. Och han serverar den mat han vill. Jag kommer inte att säga något annat. Du kommer inte att få mig att säga något annat. Då måste du komma med ett jättebra argument.
Ja, nej, jag har inget bra argument.
Men då räcker det så här.
Nej, det gör det inte. Därför att jag tycker att det är så här. Man kan ju lika gärna säga, för honom, för pappan så blir det här. Ser inte ut så där.
Jag ser ut så här nu. Du har
för
sagt
pappan
det här
är det.
Förut.
Mitt barn kommer nu att hamna i helvetet. Eller, det här är inte bra. Det här är fel enligt mina traditioner.
Ja.
Ja. Och hon struntar i det. För hon tycker att det där är bara nys. Det är inte sant.
Ja, precis. För det är hennes övertygelse.
Det är hennes övertygelse.
Det är inte nys, utan det är total osanning enligt hennes övertygelse.
Ja, absolut. Ja, precis. Ja, det är övertygelse. Men det hade ju kunnat vara så att hon också säger så här. Okej, den här sonen har vuxit upp halva sitt eller hela sitt liv nu i de här traditionerna. Så jag kan ju lika gärna fortsätta med det.
Det
spelar ju ingen
säga.
Roll.
Nej.
Sen när han är 18 så kan han i alla fall få välja.
Ja, men nu var ju hon inte sån.
Nej, men...
Hon tyckte att det spelade roll.
Ja.
Hon tyckte att det spelade roll, så hon ville servera den mat hon vill.
Ja, ja, ja. Ja, jag är fortfarande inte, har inte övertygat mig. Jag är fortfarande tveksam till att jag tycker att det där är...
Okej.
Ja.
Men då tycker jag att din exfru väl ska kunna också bestämma över vad du ska servera där hemma om dagarna då, till dina barn.
25.
Ja, men kom igen. Ska det här gälla just då religiösa saker? Ska det gälla om jag har en psykos? Ska det gälla om jag har liksom...
Nej.
Vad gäller det då?
Nej, men det kan ju gälla sådana här saker. Om man översätter det till det som vi kanske förstår bättre. Är så här, jag tycker barnen ska få spela dator dygnet runt. Jag skiter i det. För jag tror att det är bra för dem att göra det. De kommer
Det här tycker jag är fega. För att det är rent skadligt för dem. Vetenskapligt rent skadligt om de ska spela dygnet runt.
Ja, det fattar väl jag mer.
Nu tar jag till en realistiskt exempel.
Ja, att de ska få spela så mycket data de vill.
Ja.
Under förutsättning att de sköter skola, går och lägger sig och gör alltihopa det där.
Precis.
Nu var det inte så, men i många förhållanden så hade kanske den ena parten sagt att nej, vi ska hålla det till en timme i veckan.
Det är jättevanligt.
Det är jättevanligt, ja. Ja. Mm. Och vad gör man då? Vem ska förråda då? Ska de få spela data hemma hos mig, men inte hemma hos henne eller honom?
Ja, då tycker jag att vi har börjat på ett nytt kapitel nu. Då lämnar vi religionen bakom sig. Kan vi göra det då?
Ja.
Eller?
Ja, visst, absolut. Men det hör ihop. Ja, fortsätt, säg nu. Vi har lämnat det bakom oss.
Jag ser det inte längre. Okej, då är vi på frågan. Ja, det här är ju jättevanligt.
Ja.
Att man har olika vanor. Att barnen får ha olika regler hos olika föräldrar. Jag skulle väl egentligen... Här tycker jag ju återigen då. Det som är barnens bästa går först. Och då ska de ju också hinna läsa sina... Barnens bästa är kanske att de får tid och hjälp att liksom läsa sina läxor, äta, sova, röra på sig. Men så det tycker jag ju att man kan diskutera, verkligen. Sen är det återigen så. Det där tyckte man kanske olika om redan då när man var ihop. Eller så är det en olikhet som har uppstått. Men det är återigen så att om jag tar ett närliggande exempel så var det väl lite så att när vi separerade så åt de kanske mycket typ så här halvfabrikat med min exman ungefär lika mycket med mig också. Ja,
exakt, jag tänkte säga
men,
det.
Nej, men jag var lite mer noga kanske just för deras skull. Fast jag vet inte, han är bättre än jag på många av dem där sätt. Men hur som helst, det skulle kunna vara sådana grejer. Men det tycker jag att man får stå ut med.
Absolut, det kan man ju stå ut med tycker jag. Men när det gäller just...
Det finns de som är jättehälsointresserade som skulle reagera jättestarkt
absolut,
på det.
Ja. Och hur gör man då? Så om man säger så här, där är fel. Jag vet att det är cancerframkallande med de där halvfabrikaten.
Ja, då skulle hon ha gift sig med en annan.
Jo, men det gäller ju samma sak med muslimer. Så du skulle gifta med en annan.
Precis.
Men det har man inte gjort. Nej. Och vem ska bestämma? Förstår du?
Men hur kan du tro att en ska... Om man nu har skilt sig... Så här, mina barn... har en pappa som gör fiskpinnar. Det har jag jag har avsagt mig rätten att liksom, det är ändå inte en extrem sak. Om man själv är extrem och vill att de ska bara äta råkost, så är man ju själv lika extrem. Alltså man får släppa väldigt mycket av vad den andra, man får släppa kontrollen halva tiden över barnen när man har separerat. Det är pappans barn på pappans veckor. Det är han som bestämmer vad de ska äta. Så länge de inte får men eller lider skada av det, så får man faktiskt lov att backa.
Ja, men det man kan säga då, så här, oavsett religiös eller kulturell bakgrund, så när man separerar eller när man skaffar barn, så måste man vara medveten om att det här kan när som helst ta slut. Och då gäller min åsikt när jag har barnen och min partners åsikt när hen har barnen.
Alltså, ja.
Och det kan mycket väl leda till att det löser upp alla de här mina trosövertygelser och vad det nu är, matövertygelser.
Ja, men de får man ha för sig själv. Jag förstår att det är ett jättestort problem. Jag förstår det. Men principen kan inte vara att den med starkast övertygelse ska få bestämma över den andra föräldern. Det går inte.
Nej,
lika det... lite som att jag i så fall, om du och jag separerade och vi hade barn, jag är feminist, att jag skulle tvinga dig att liksom ha feministisk undervisning med barnen. Det kan jag ha. Det kan jag få ha.
Det vet jag nog att du har haft.
Ja, det har jag. Det har
Nej, jag, så här, jag förstår det rent. Jag förstår det rent. Jag kan hålla med om det rent logiskt, så där, att det är så det borde vara. Men jag förstår verkligen att folk hamnar i sådana otroligt
märkliga
dilemman.
Det förstår jag också. Men det är därför det är också viktigt att liksom renodla vad är det som är rätt och fel här egentligen.
Ja.
Faktiskt.
Rätt och fel i förhållande till...
Nej, men just teoretiskt, det måste ju bli en rim och reson som styr. Sen finns det ju alla varianter på det här. Jag har liksom, när de hade skilt sig, så vet jag en vän som var väldigt besviken över att när barnet kom hem till pappan så var han jämt i garaget.
Ja, pappan alltså.
Pappan var jämt i garaget och liksom inte var med barnen så mycket. Grejen var ju att hon hade gift sig med en som jämt var i garaget. Ja. Det är ju liksom, det kommer ju inte att ändra sig.
Nej, det är
man kan
ju
inte vara för, och där tänker jag också att ja, men det är inte en taskig barndom bara för att man har en pappa som är i garaget.
Nej.
Utan man själv kanske har en annan bild av hur man vill vara med barnen. Ja, men då får man vara det och vara sin bra del. Sen fanns det något annat bra där. Ja. Så länge barnen så att säga inte lider riktig skada av det på något vis.
Ja. Ja, nej men det var en...
Det var inte du fick inte medhåll som du hade tänkt dig.
Nej, jag vill inte ha medhåll. Faktum är att jag vill inte alls ha medhåll. Jag vill försöka få mer tankar kring det här, för jag tyckte att det var otroligt svårt att reda ut.
Ja.
Och det fick jag, Marit. Tack.
Ja. Jag vill också säga så här, jag tror att barn, de klarar av sånt här jättebra. De kan ju leva si hos pappa, leva så hos mamma. De har kanske en farmor, där är det si. Är det vardag, är det si. Är det lördag, är det så. Är det skoldag, är det si. Är det inte skoldag, är det så. Förstår du?
Absolut.
Inga konstigheter,
jag vet,
skulle jag säga.
Det enda är att det finns liksom en problematik i just det här som kanske är lite svårare än så. För att,
det håller jag med om att den är
vänta
svår.
Nu. För att när mamma det är jättebra, du äter all den här maten. Sen när du kommer hem till pappa, då är han lite konstig, för han tycker att så här, du har levt i synd i en vecka. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det blir ju ett problem. Liksom,
ja, men om pappan håller på så, det är ju en annan sak. Då är ju det skadligt. Ja, men det är ju anmälningsmöjligt.
Ja,
men då byter du problematik så att säga.
Ja, absolut. Jag bara säger att det är något extra med det här också.
Du är något extra.
Ja, okej. Ja. Då så. Nu är det klart.
Högtid, Magnus, för sista ordet.
Ja, ja. Högtid. Jo, jag skulle vilja slå ett slag för en sak som du och jag har gjort senaste veckorna.
Ja.
Nämligen att vi har bjudit in lite folk till digitala drinkar.
Ja, just det.
Det måste jag säga att i den här liksom tiden när vi är i karantän och inlåsta och sitter i våra hem och inte kan träffa folk och gå ut och sådär. Alltså, nu har det kommit på grund av det. Men jag kan tycka så här, det här är ju svinbra. Jag ska förklara. Det är så här, då tar man antingen ett annat par eller ett gäng. Det kan ju vara flera personer. Mm. Som man bjuder in till en digital drink via då någon sån här plattform som antingen är Google Hangouts eller Zoom som finns i Apple eller Microsoft Teams som är någon applikation som finns i datorn.
Mm.
Så bjuder man in dem och så kopplar man upp sig och så ställer man datorn på bordet och så tar man fram drinkar och chips. Och så säger klockan 6:30 så klickar man igång det där och då dyker alla de här människorna upp i datorn.
Ja.
Och så sitter man och har ett jävligt trevligt samtal. Ja. Det är lite svårt om man är fler än liksom
fyra
två parter.
Fyra är nog lagom.
Ja, du fyra, jag två egentligen till, är det. Ja. Två datorer som pratar med varandra. Men det funkar med tre också, men absolut inte fler.
Mm.
Därför att jag kan känna så här, de gångerna vi har gjort det så har det varit som att man vill inte att det ska ta slut.
Nej.
Man har precis lika trevligt som man hade suttit i samma rum.
Ja.
Nästan lite trevligare för att man kan säga. Vet ni vad, nu kopplar vi bort det här.
Du menar att det är över sen?
Ja, nej, jag menar inte så. Men jag tycker att det har varit det så här överraskande roligt att göra på det sättet.
Ja.
Och jag tänker så här, min bror som bor i Göteborg eller man har polare som bor i Dalarna eller vad någonting. Så här, det är ju perfekt att göra det här. Och inte bara så här, sitta och skypa hem och då, utan man tar en drink.
Ja.
Det är fruktansvärt trevligt och jätte... Liksom,
jag tänker att den saken, den kommer man ju att fortsätta med.
Ja.
För det här har väckt tanken.
Ja.
Att när människor som kanske har svårt att komma hemifrån eller liksom bor långt bort, man tar en drink en fredag, tar en timme och liksom, ja, kan ta en kvart om så här bara. Precis.
Och jag tänker också så här, tänk om man hade haft det här när man hade barn. Alltså
ja.
När man just upplevde det här, gud,
när man hade små barn,
ja. Det är svårt att få till dem, man orkar inte, man hinner inte. Men det där hade man ju kunnat klara av. Liksom.
Skulle de ha hållit sig undan då, menar du?
Nej, men de kunde väl sitta på det. Alltså, ja, men den här halvtimmen. För att, ska du gå bort, men då är det förenat med så här barnvakt.
Det blir för stort, ja.
Det blir för stort. Men det här... Du kan
det är faktiskt jättebra.
Det är jättebra och det är verkligen en och jag tycker som att det är stelt. Det är det inte alls. Det är skitroligt.
Ja.
Det är jätteroligt. Man ser varandra, man ser hur folk har
det. Det vet
de
väl vi också hur man gör när det är stelt. Då tar man bara med sig några ämnen.
Ja, exakt.
Så.
Och man kan till och med köra PowerPoint. Så här,
ja, det kan ja. Nej, men det är sant. Det är jätteroligt. Mm. Om ni inte har gjort det så lär er hur man gör.
Absolut.
För det är kul. Men ska vi då säga så här att vi är tillbaka om en vecka?
Ja.
Och önskar er en mycket trevlig vecka. Och fortsätt att skriva till oss. info@skilsmassopodden.se
Precis.
Eller på vår Facebook-sida. Ja. Om man är anonym alltid när man frågar och så vidare.
Exakt. Det hade ju varit roligt om vi kunde göra nästa podd som en digital drink. Att vi skickade ut den på nätet också.
Vem
prövar på det? Jag vet inte.
Fundera på det där.
Om någon har ett förslag så mejla och säg hur vi ska göra.
Ja.
Japp.
Ha så bra nu så hörs vi om en vecka.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.